skolgång i Mortensberg och sen flyttade småningom över till Vänsegård där man hade börjat skola 1916 vill jag minnas. Då man behövde mera skollokaler i Vänsområdet. Och då var du med där, ja?
Ja, jag vet inte exakt, men jag gick kanske andra klass i småskolan. För jag gick för Bryte, kom jag ihåg där uppe. Och sen gick jag också för fröken Collin eller fru Collin. Och det var nog ett år skulle jag tro i Vänsegård. Varför vi kom att flytta så där, det har jag ingen minne av. Men sen kom jag ju tillbaka till Mortensberg. Så jag skulle tro att jag är från andra året i folkskolan, alltså fortsatte upp till sjätte klass. Och så jag har ju bara 6 år i skola.
Mm. Det var väl...
Men vi avslutade den, för det kom då något dekret om att man skulle ha någon påbyggnad.
Fortsättningsskola?
Ja, fortsättning. Och det skedde några veckor före jul och efter jul, eller vad det var, ett år.
Ja.
Och då gick jag för magister Hagland, en person som jag verkligen har uppskattat. Han hade väl också sitt sätt och så, men han var mycket omtyckt av eleverna. Och jag vet ju speciellt, jag har träffat en del som har gått för Hagland under sin skoltid. Och jag vet inte, han är väl borta nu skulle jag tro.
Jo, ja.
Men jag vet att de träffade honom.
Mm.
Och åkte hem till honom eftersom han slutade skolan. Och det är ju en sån fin kontakt som man verkligen skulle önska alla barn. Att man hade en lärare som man liksom med glädje sökte upp sen när man också varit äldre.
Mm.
Men honom lärde vi, och där fick vi hålla på med lite bokföring och sånt,
ja,
där.
Ja, just det.
Kom jag ihåg att det var något sånt där.
Men så Axel Hagland hade fortsättningsskola i Vänsegård.
Jaha, var i Vänsegård.
Ja, Vänsegård. Det var alltså den här 6-veckorskursen,
ja.
6-veckors fortsättningsskola.
Jag tror det var 3 veckor före jul och 3 veckor efter.
Jaha, det är mycket roligt. Minns du om du gick du en eller två sådana kurser?
Jag gick de där 6 veckorna.
Bara en? Det var,
ja, bara en gång.
Annars två.
Ja, för sen hade jag inte tid, men sen skulle man ju inte jobba. Man skulle ju inte köstes på, som Elander sa.
Nej, nej, just det.
Nej, utan... Det var aldrig tal om att man skulle studera vidare. Det har aldrig förekommit.
Nej.
Och visst är det en brist att bara 6 år, men livet är också en skola.
Ja, det är det. Det är det. Och jag tror du har uträttat lika mycket i livet som du skulle ha gjort om du hade fått...
Ja, det är möjligt. Ibland tycker man ju att det är så mycket som fattas. Jag vet, jag har ju varit road av att skriva i mitt liv. Jag har ju försökt med lite tidningar så där, hållit på när jag var yngre att skriva. Men jag har ju aldrig kunnat säga så här att jag kan försvara min sats. Den uppbyggnad av min skrivning, det kan jag inte försvara med svenska språk med svenska språket som bakgrund. Det kan jag inte. Utan det är en känsla som jag har haft för det. Och det har väl gått. Jag har skrivit en del och gett ut mycket valtidningar och andra skrifter och vad det blir i olika sammanhang. Och skrivit mycket under min tid i det här livet. Mm. Men det har skett med en viss känsla för att det här är rätt det jag har skrivit. Men jag kan inte försvara det att det för det här med uppbyggnaden, vad det heter, allt för någonting med vad det nu heter i svenska språket.
Det har uppenbarligen fungerat alldeles.
Det har det gjort.
Ja, efter skolgången så blev det väl frågan om yrkesval och yrkesarbete för dig.
Ja, det var det. Och det första jag var, då var jag i posten. Och då var jag så kallad lantbrevbärare. Det fanns en underinstitution.
Det var en maktpåliggande.
Ja, maktpåliggande vet jag inte om det var. Men det var väl ett visst ansvar därför att jag var ju inte så gammal så jag kunde svara på mina egna handlingar utan far fick skriva på. Att om jag skulle ha bort några pengar så skulle han ersätta det till postverket. Och jag hade 70 kronor i månaden för det där jobbet när jag började då, strax för 15 år. Och jag var ju en rullande poststation. Jag sålde frimärken och jag hade utbetalningar, jag hade inbetalningar, man skickade postgiro och postanvisningar och allting, prenumerationer, varenda dugg. För det var ju tidningar som bars ut också då, dagliga tidningarna bars ut av brevbärare. Men på ett
och
sätt,
fortskattningsmedlet var cykel.
Det var cykel, ja.
Den stora läderväskan,
ja,
fram på
och cykeln. Den fick man hålla själv. För postverket höll ingen cykel, utan jag hade tid för att gå. Och det var ju en bra bit när man tänker att man skulle gå ända från Gudö då, hela Gudöområdet och över hela Kumla ända upp till Hanviken. Och fortsättning ner över Kumla, så var det en bra promenadväg om man skulle gå med allt det där stora väskorna som man hade med alla tidningar och all post. För det var ju rätt mycket post, för det var ju väldigt stora distrikt som man hade.
Mm.
Och speciellt på vintern var det ju besvärligt. Men det hade något speciellt med sig det där. Därför att man lärde ju känna de människor som man hade. Och, man var väl i väldigt god kontakt med dem. Jag kommer ihåg uppe på Persudde eller vad det heter för någonting uppe i Kumla. Där bodde det en gammal man, jag glömt vad han hette, men han hade varit i Kungliga Myntet anställd. Han bodde där med sin gumma. Och varje gång jag kom upp dit så gick jag in och hörde vad de var gamla och barnen bytte så mycket lite om dem. Då lapsade jag in där förstås och hörde med hur det var och fick en kopp kaffe. Men så högg jag också lite ved åt dem, deras behov för dagen av ved. Så lantbrevbäraren, han hade ju lite specialuppdrag emellanåt. Och jag kommer ihåg de där människorna och man är väl en slarver på sitt sätt. Men han tyckte väl om mig på något vis. Och gubben hade gamla pengar. Och jag kommer ihåg att jag fick 2 kronor eller vad det kunde vara. Och det var långt tillbaka i tiden. Och han hade spart då. Och det här ska du ha minna mig och mor, sa han. Ja, och sen när man varit grabb då och varit ute och springer var i stan. Då var det ju tomt i portmonnén emellanåt.
Mm.
Då var det tomt i portmonnén emellanåt. Och då lämnade jag ut det där till bussbiljetten. Sålde de där pengarna.
Oj.
Och det är någonting jag ångrar. Ja. Men jag kommer ihåg de där snälla, rara människorna som bodde där uppe.
Mm.
Så det var ju lite. Sen var det ju affärsmän och andra man hade. Men det gick bra. Jag förlorade inga pengar egentligen. Jag har bara ett minne av en penningförlust. Och det var Verner Sjödin. Jag vet inte om du känner honom. Han var kommunalman i Tyresö och hade affärer. Han var handlare. Han hade uppe på Kumla. Och han hade ju mycket pengar. Och det var ju småpengar. Och jag skulle väl ha 1 000 kronor. Eller det var 1500 kronor någonting. Som skulle betalas in. Som han skulle ge mig. Och det var ju en trabel med 5 och 10. Och där satt jag och räknade. Och jag fick ihop till rätt summa. Och skrev mitt kvitto och lafsa iväg. Och så när jag kom hem till min fasa fattas ju 5 kronor. Det var mycket pengar.
Ja.
Men jag kunde ju inte riktigt. Jag kanske hade en aning. Men jag kunde ju inte klara ut var. För jag hade fått pengar på andra håll. För det kunde gå upp till 4, 5 och 6 tusen en dag. Så gick det några dagar. Och så kom Sjödin. Och då sa han så här. Hörru Rune, sa han. Saknar du inte pengar? Jo, sa jag, 5 kronor har jag inte fått klarhet i. Här har du 5:an, den låg på golvet, sa han.
Nej.
Då hade jag liksom tappat den när jag räknade i all den där stora högen av småsedlar. Och jag tyckte det var hederligt. Och det där glömmer man inte. Jag kommer ihåg fortfarande att jag tyckte han var så rejäl.
Mm.
För 5 kronor var mycket pengar.
Det var mycket pengar.
Och jag hade 70 kronor för det där. Men jag kanske tjänar lika mycket i dricks. För jag trampar ju ut till människorna som satt med sina pensioner. Mm. De gav mig en 50-öring, 25-öring och lite annat. Och det rann ihop till lite pengar så att dricksen betydde mycket för en på det tid. Sen sprang man och sålde jultidningar och värdesatte ju folk efter vad de köpte julstämning. För det var ju en dyr tidning. Det tyckte man väldigt bra människa som hade köpt en julstämning av.
Jaha. Det var lite hög status på dem.
Ja, och så fick man lite mer pengar över på det då förstås. Ja. Ja, det kommer jag ihåg. Det var en del som köpte då när man var ute och sprang runt där. Så försökte man ju affära lite också.
Mm. Det var väl väldigt värdefullt den sortens yrke för dig med tanke på dina människokontakter framdeles.
Det var det väl förstås. Och jag hade ju inte full dag liksom. Utan jag kunde ju ägna mig åt bibliotek och jag kunde ägna mig åt ungdomsklubbar och sånt. Det var lite tid över.
Mm.
Och det är helt naturligt att jag hade ju dåligt. Det var ju inte. Jag kommer ihåg, man skulle köpa ett par, måste jag höga skor, höga kängor, för man fick ju snö i skorna när man trampade runt där det var meter djupt, inte plunkat. Och jag kommer ihåg, de kostade 30-40 kronor för mig. Och det var ju väldiga pengar, det gick med på hela månadslön för ett par skor, eller ett par stövlar liksom man måste ha på sig. Snökängor jag köpte kom vara riktiga kraftiga, för man var ju så blöt.
Smålederkängor?
Ja, just det. Det var några speciella skor man måste ha för att kunna klara det. Ja.
Ja, då är vi inne på yrkesarbete. Ja. Hur länge höll du på vid postverket?
Ja, ungefär fram tror jag till jag skulle ut i excisen.
Mm.
Men sen efter det så tyckte jag det där var väl ingenting att syssla med fortsättningsvis. Det vet naturligtvis jag kanske kunna fortsätta i postverket. Något jobb där, det är möjligt.
Mm.
Men far tyckte väl att jag skulle gå in i hans yrke.
Ja.
Och eftersom jag hade gjort militärtjänsten så började jag att försöka lära mig då snickaryrket.
Mm.
Och det höll jag väl på med några år och det har jag haft väldigt glädje av. För jag har fått lärt mig att behandla trä. Och veta hur man sätter ihop saker och ting och kan göra olika saker. Och det har man fortfarande glädje av. Man kan ju reparera en stol, man kan ju göra olika saker. Så.
Du byggde ditt hus?
Ja, huset har jag byggt här och sådär.
Mm.
Man vet ju själva idén hur hus ska resas och så vidare. Det kan jag ju precis. Och det vill jag ju säga att det fick jag inte lära utav far egentligen. Han arbetade ju i byggen i Stockholm. Han var ju inte så mycket med och reste villor. Men däremot så fick jag väl lära mig det utav J.B. Johansson. Som bodde uppe på Bondvägen. Finn-Johan kallade
han. Ja.
Och det var ju arbetslöst emellanåt och jag kommer ihåg bland annat att Grossanda Nyberg som har stickat ut stora delar utav Vändelsö. Han hade en tomt uppe vid Vändelsögård som låg efter Dreviken och där uppförde han sin villa. Den var jag med och reste och gjorde köksinredningen och sånt. Och det hjälpte jag till med där. Men då fick man ju lära sig idén hur man reser ett hus.
Mm.
Det fick man ju inte lära sig i Stockholm inte. Utan där buras ju husen upp. Men här fick man lära sig hur man plankar upp ett hus eller om man gör en stolpresning. Det fick man ju lära sig.
Du etablerade dig till och med som egen byggmästare med tiden. Men mesta tiden så var du alltså anställd hos en byggmästare, eller hur?
Ja, oja. Men det, vet du, det var ju bara så att man kom till en bas.
Mm.
Ja. Och då... Han tog ju olika byggmästare, det var ju inte samma. Numera är man mer kvar kanske hos en byggmästare än man var den tiden. Då böt man bara. Utan då hade ju yrkesmannen rykte om sig och det kände byggmästarna till. Och då tog man den och fick man då stå nära denna bas. Då hade man ett långvarigt jobb. Kom man långt ner på skalan, ja, då var det den första som sparkades. Det fanns ju ingen säkerhet i det där utan... Det var ju tillgången på arbete bara och man kunde ju få gå en 3-4 månader utan jobb.
Så du menar det var en bas som höll ihop ett bygglag och som då vandrade mellan olika byggen och olika anställdes och olika byggmästare?
Det förstår jag på den tiden när man talar om byggnationen så var det ju så att när man kom in i de här stora hyreshusen så varje våning det fanns bara ytterväggar och hjärtmuren. Det var tomt.
Mm.
Och vad vi fick göra det första som snickare det var att slå ut som vi sa. Man slog ut alltså med bredor, så markerade man vad väggar och dörrar skulle vara inne. Och när det var gjort, alltså, det stod som en skog av stolpar och grejer man satt upp stötter. Då kom murar. Och murade väggar efter det här. Va? Och gjorde dörröppningarna där vi hade skrivit av dörrar. Och allt det där fick alltså basen svara för. Att det var rätt. Och han fick en ritning över huset. Och sen var inte verkmästaren med. Men jag vet inte att verkmästaren i stort sett la sig i vad snickaren gjorde. Utan han gjorde i ordning detta invändigt i huset. Och sen kom vi dit och spikade karmarna. Fönsterkarmar och karmarna till dörrar och sånt som skulle vara. Och i övrigt. Så att redan i det tomma skalet var byggnadssnickaren med. Men du vet, det var ju så skilt mellan byggnadssnickare och timmermän. Och det är det fortfarande i Stockholm. Mm. Timmermannen sysslade med grundarbeten och trappor och sånt i huset. Men han gav sig aldrig in på det här, underligt nog. Man tycker ju han skulle ha slagit ut,
ja, just det.
Själva rumsindelningen.
Att det skulle ha hört till timmermans...
Nej, det var snickaren som gjorde det. Ja, snickaren som gjorde det.
Var du med om några större byggen här i kommunen?
Nej.
Nej.
Inte i kommunen.
Så det var Stockholm?
Du vet, jag har hållit ute på så förskräckligt länge. Förrän jag började och bli egen byggmästare, som det inte vi talade om. Och då hade jag ju fått lite kommunala engagemang.
Ja.
Och då tyckte jag det var alldeles förskräckligt, för att det var arbetsamt. Att jobba och resa och sådär. Och då vill man vara ute här. Och då talade jag med Grosshaddar Nyberg. Så han ställde sig bakom mig då. Han var väldigt välvillig sådär. Om alla som skulle hitta på någonting och verksamhet. Utan han stod bakom då som garant för att jag skulle klara alla räkningar på virk och sånt där. Och då började jag bygga lite sommarstugor till början.
Ja.
Men jag var väl ingen affärsman, vad jag kan förstå. Utan det var att man ville ha det så gediget och bra som möjligt. Jag gjorde vinterbonade hus och grejer. Och hur mycket jag fick över på det där, det var väl inte såna stora kronor. Men jag hankade mig fram någon tid. Men då var jag, samtidigt hälsovårdsinspektör här i kommunen. Och det var då som eller rätt sagt, i samma veva, när jag höll på med de första husen här, så kom Atvin. För det var han som skötte allting på den tiden. Det var inte kommunalgubben eller politiker på den tiden. Han kom då och stannade där när jag på snickrade där husen här. Så frågade han Rune, sa han, skulle du göra hälsovårdsinspektör? Den vi har nu, han är så gammal så han vill avgå. Ja, det skulle jag väl fundera på. Jag svarade ja. Och så vart jag det vid sidan om det här byggmästeriet. Men sen kom ju andra världskriget. Och det var ju stopp. Man fick ju inte bygga husen. Man skulle göra tillstånd. Mm. Fick bara inte hålla på med det där. Och då var ju det slut. Då fick jag ju inte. Men jag hade ju på gång då redan. Jag ägde en tomt i hörnet på Kältåsvägen. Och där hade jag låtit en arkitekt rita. Den kostade 900 kronor där ritningen. Det var mycket pengar.
Men,
ja. Men det var ett tvåvåningshus med affärer i uppenvåningen och lägenheter upp. Och det hade jag Nyberg bakom mig. Men jag fick aldrig tillstånd. Och de ritningarna, de vet jag inte vad de finns nu. Men det kom aldrig till för.
Så det var meningen att det skulle ha blivit en affärsfastighet på Kältorpsvägen?
Just det. Jag hade byggnadslov alltid.
Ute vid Stockholmsvägen?
Ja, eller? Hörnet.
Ja.
Kältorpsvägen.
Så det blev ingenting av?
Det var ingenting. Inte dugg. Och jag vet inte hur det har gått för mig heller om jag byggt det där huset, för det var ingen liten stuga inte. Det var ju lite hyreskaraktär utav.
Var det där nere i hålet mot jobbsänket eller?
Ja, just det. Ja, det har byggts en villa där nere. De såldes ju den där tomten så småningom och då kom en villa där istället. Och nu har de ändrat alltihop där.
Men du, han har byggt en del fritidshus, ja.
Ja, jag byggde här på Klena, det här området på Klena. Så byggde jag väl, vad var det, 3 stycken tror jag. Och så det här huset. Det här skulle jag sälja som vi sitter i.
Ja.
Det var ju meningen. Och när jag hade fått det här färdigt, då var det ju svårt att sälja liksom. Och det var väl därför att man började bromsa upp det hela. Och så skulle vi ha provinsialläkare. Och var skulle han bo? Det skulle ju byggas, de skulle ju ha visst. Och då fick vi ett sånt här, vad heter det, extra provinsialläkarestrikt heter det. Och provinsialläkaren kom och bo i det här huset. Yes. Den första tiden.
Mm-ha.
Dalheim kanske, han som honom. Det var den första vi hade. Han bodde här under ett par år. Och på så sätt kom aldrig huset att säljas. Och därför så sitter jag här nu. Ja, det, för jag ägde ju det då när han flyttade. Vi byggde ju ett nytt hus. Han gav sig iväg, men sen den som kom efter honom, han ville ju inte in här, utan då hade vi det nya huset.
Där nere i Norrbyvägen.
Norrbyvägen, ja.
Mm.
Som vi tvingades att bygga för stora, dyra pengar, detta stora, lyxösa hus. Och så flyttade han in i tvårum och kök. Alltså det han skulle ha för vikarie, där bodde han själv. Och det andra visste vi inte vad vi skulle göra. Det fick vi hyra ut.
Du bildade familj också så småningom, och när skedde det?
Ja, säg det nu, ja. Men vad det? Ja, vad det, vänta nu, det var 49 någon gång. 48, 49. Man kommer inte ens ihåg när man gifter sig själv.
Nej, jag tänkte i förhållande till det här huset byggdes så.
Ja, det här byggdes väl vid 46 någonting.
Ja, ja.
Men till en början bodde vi hos far och mor, för han byggde om huset där. Så vi bodde på övre våningen, eller övre botten.
På Källarsvägen.
Ja, på Källarsvägen till början. Och sen när han flyttade, då flyttade vi hit.
Ja.
Och bodde här sen. Och sen har vi bott här. Så att det här stället har jag snart haft i 30 år, eller väl?
Mm.
Ja, det är viktigt.
Ja, vid det här laget så har du hunnit att uträtta, efter vad jag kan förstå, rätt mycket inom arbetarrörelsen, inom föreningsliv, och kommit väl in i kommunalpolitiken. Ganska brådstörtat.
Ja, det börjar ju med det att redan när man var barn, jag menar i min familj, far han var ju inte så hårt engagerad så där, så han deltog i partiarbetet, men han var ju övertygad socialdemokrat, och det där var ju nedärvt liksom. Både min bror och jag, min bror han gick ju också in i ungdomsrörelsen och bildade ungdomsklubben här ute, det första tillhörde han den styrelsen. Men det var liksom självklart att man 14-15 år så skulle man gå in i ungdomsklubben. Och mycket var väl beroende, för idag har ju alla de här ungdomsorganisationerna rätt svårt. Det är för så mycket som konkurrerar med dem.
Mm.
Men vi hade ju liksom fiket som man var på. När man var grabb, var man ju på kaféet. Där höll man ju till, för det hade man kompisarna. Men det räckte ju inte liksom, man måste ju ha någonting annat. Och då var det ju självklart att man drevs till någon rörelse. En del gick till nykterhetsrörelsen som också var välutvecklad. Men jag var ju redan från början inställd på politisk verksamhet. Mycket beroende på familjen, vad jag kan förstå. Och när jag var ungefär bortåt 15 år så gick jag in i ungdomsklubben. Och till en början så sa jag inte knäpp. För att jag var lite blyg och tyckte det var alldeles förfärligt. Och jag har väl minne av första gången jag hov upp min röst att jag tyckte det var något verkligt svårt att, och det tror jag många har upplevt samma lunda. Säkert. Att man tycker att de tittar på en och det var så.
Jo.
Men det dröjde inte länge för man var sekreterare, så småningom var man ordförande i ungdomsklubb.
Du minns inte möjligen vad det första var som kom dig att kliva ner i ungdomsklubben?
Nej, det har jag ingen aning om. Jag har ingen aning om. Jag tror att man växte in i det där så småningom. Det kan vara mycket kanske beroende också på den studieverksamhet som vi höll. Jag kommer ihåg att det var ju äldre människor. Det var så att i ungdomsklubben, så kan man säga att den startades. Så dess första ordförande var Johan Fredrik Blomqvist.
Jaha.
Denne gamle man, han var ju gammal på den tiden, kanske 40-45 års ålder. Och var med och startade denna ungdomsklubb.
Ja, ja.
Och ungdomarna liksom tyckte det var fullt naturligt. De behövde den hjälpen.
Mm.
Och de som ledde våra studiecirklar, de var ju mycket, mycket äldre än vi.
Mm.
De var ju kanske 10-15 år äldre än vi när vi kom in i ungdomsklubben. Och man stannade kvar längre liksom i ungdomsrörelsen än vad man gör idag, tror jag, i ungdomsklubbar. Men man går fort över i partiapparaten, menar jag.
Ja. Mm. Men på det hänger väl samman med det ganska ringa utbudet av fritidsaktiviteter.
Ja, du förstår, det fanns ju inte mycket, men jag kommer ihåg, vi hade ju så roligt. Bara något som jag saknar idag, det var ju sången. Jag är ingen sångare själv, men jag tycker om sång och musik. Mm. Och du förstår, vi kunde ju sitta och sjunga hela kvällen. Långt in till midnatt så sjöng man. Och det var sångböcker och det. Jag sa, tar man inte det? Det sjungs ju aldrig. Det ska vara ett högtidigt tillfälle då de sjunger någon av de här gamla kampsångerna som kanske redan är inaktuella. Men ändå då på den tiden, man sjöng ju alla sånger. Mm. Och vi hade ju fester. Och bara dekorera Folkets hus med alla gelanger och allting när man skulle ha dans eller någonting sånt där. Det var ju jobb i veckor för det. Att vi skulle ordna det, för det skulle se snyggt och trevligt ut när man skulle ha något sånt där. Och det var ju fint, det sysselsatt ju ungdomen, man hade ju inga annat tok för sig. Mm. På den tiden var det väl också så, det ska väl erkännas att spriten betydde ju mycket på den tiden. Det var ju vanligt med sprit, va, egentligen sådär.
Ja.
Som numera har sjunkit undan, men på den tiden var det ju att då skulle folk ju sprita över helgarna egentligen. Mm. Som numera, tror jag, det finns väl de som gör det nu också, men i stort sett har man ju helt andra vanor nu.
Mm. Mm.
Men det var väl kanske också det att det inte fanns så mycket att göra.
Ja. Lokaler, ja, ni hade Folkets hus redan då, ja.
Ja, Folkets hus kom väl någon gång, vad kunde det vara? På 26-27 någonting.
Ja. Och senare hälften av
20-talet. Ja.
Ja.
Och jag kommer ihåg invigningen.
Mm.
De körde någon film där som var tråkig. Det var en kärleksfilm och jag var inte så inne på det där då kanske. Jag var inte så stor. Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Men jag kommer ihåg invigningen av dem. Det var ju något enastående att få en samlingslokal att vara någonstans.
Ja.
I alldeles enkelhet. Och Folkets hus i Vänsa har ju betytt oerhört mycket under den här tiden. Nu har ju fått andra lokaler. Nu finns det ju lokal i skolor överallt. Det finns ju mycket att tillgå mot vad det fanns då. Men jag kommer inte ihåg vad det kostar. Men jag tror det kostar 7-8 000 huset. Jag tror. Och det var skomakare Andersson. Han var ju kommunalpapp. Mm. Theodor Andersson hette han. Och så var det någon som hette Jonsson som bodde nere vid Dalen,
ja.
Ja, en mycket duktig man som var inblandad där. Och så var det en polis som hette Hellgren eller Gude som också var med i den här styrelsen. Och så var Kalle Rosing, Tutvikan, som var med i styrelsen. Och det var de som åstadkom det här i stort sett. Och det var väl en kulturgärning, om man säger.
Du nämnde att ni hade studiecirklar. Hade ni dem i ungdomsklubbens regi eller var det ABF?
ABF var det nog i... Det var väl inte på samma sätt som nu som man fick en massa statsbidrag och sådana där saker. Va? Det var det väl inte. Utan jag vet, kan inte svara på det där riktigt. Det kan möjligt att det rapporterades till ABF, men att vi fick några pengar till dem har jag ingen mening om. Men vi hade ju studiecirklar då i mötesteknik och arbetarpartiets historia och sådana där saker som vi körde om där. Och de kördes ju på kvällstid. Och jag kommer ihåg att vi tyckte det var väldigt spännande allt det där. Det var ju så mycket nytt som man måste lära sig liksom. Och speciellt mötestekniken var ju viktig. Man skulle kunna föra ett möte och sådär. Jag vet inte, idag är det väl en del som lär sig det, men jag tror det är få som egentligen kan leda ett sammanträde numera.
Mm.
Men det fick man lära sig, det var grunden.
Mm.
Att lära sig hur man rätt skulle skicka sig på ett sammanträde.
Det blev plantskolor för många kommunalmän.
Både kommunal och riksdagsmän och andra, så var ju ungdomsrörelsen, så var ju liksom, man sa ju att det var partiets rekrytskola.
Jo.
Och det är helt naturligt, det är det väl fortfarande. Fast ja, ungdomsrörelsen här ute, de har det nog besvärligt. Jag tror det är i alla partier är det besvärligt.
Ja, det är ju sånt enormt utbud nu.
Ja, det är ju sån konkurrens med allting som man har.